Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kanske viktigaste medskicket är att man måste agera i tid. Jag har ju följt utvecklingen i Södertälje. Jag kommer själv från Södertälje. Och man blundade ganska länge med att man hade problem i den staden.
Jag tror att det som sker nu kommer att påverka världen mer än 11 september-attackerna. Det oförsonliga avgrundshat som nu blossar kommer inte att blekna bara för att det här kriget tar slut.
Metall har bekymmer med Tesla. De vill inte teckna kollektivavtal i Sverige.
Ja, så lät det igår när Transport meddelade sympatiåtgärder i konflikten mellan IF Metall och Tesla.
Vi vet ju att nationalismen växer sig allt starkare. Och här försöker man som stämma i bäcken eller bygga upp för det. Men när man har nämnt det fem gånger, att vilken hudfärg de hade, så blir det ju närmast parodiskt.
Julhandeln spås minska för första gången på 10 år. Är konjunkturen i botten nu eller är vi bara i början på något mycket värre? Tuffare kontroll ska förbättra vården av unga på SIS-HVB och familjehem. Kan det där stävja gängvåldet? Kriget i Gaza fortsätter och med det växer också hatet. Vad säger tonläget i debatten om våra ryggmärgsreflexer när det kommer till terrorism, krigets lagar och antisemitism? Den organiserade brottsligheten tränger allt längre in i våra kommuner och välfärdssystem. Men har det offentliga Sverige vaknat för sent? Och vad säger SVTs sätt att skildra den svenska historien om vår samtid? En timme om veckan som varit. Jag heter Magnus Thorén. Vi är ett gott stycke in i november får man säga. Och välkomna säger jag till Alice Teodorescu-Måwe.
Tack.
Borgerlig opinionsbildare Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi.
Tack.
Och Payamola, chefredaktör socialdemokratiska idétidskriften Tiden. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Öppen fråga, vad är det bästa med det här våta, kalla novembermörkret?
Inget.
Någonting?
Det finns väl inget bra med det.
Det gör inte det?
Mysigt att tända ljus, det är väl det.
Mm. Ja, det. Payam?
Mysigt med brasor.
Ja, ljus och tända brasor. Det är ett tag kvar till jul, men i kulturnyheterna på radion så hörde jag häromdagen att på streamingtjänsterna märker man tydligt att redan i augusti så startar ökningen så att säga av julmusiken. Fler och fler börjar streama det där. När börjar ni lyssna på julmusik?
Ja, inte nu i alla fall.
Det är för tidigt nu och augusti funkar inte.
Ja, nej, men jag håller med. Det känns ju som att det börjar tidigare och tidigare. Det är redan julpyntat på stan. Jag har ätit jättemånga lussebullar redan, det har jag gjort.
Men det är inte sånt här man säger varje år, det börjar tidigare och tidigare.
Fast jag tror att det gör det, och det kanske det också är så att just i år och just de senaste åren som har varit väldigt mörka och dystra utifrån nyhetsläget, så behöver man någonting att gömma sig bakom. Och då är julen en bra sån sak.
Lars Calmfors, okynnes lyssnar du redan under sensommaren?
Nej, jag brukar nog inte lyssna så mycket framåt jul heller på julmusik.
Okej. Payam, du är debutant här i veckopanelen.
Yes.
Hur känns det?
Det känns kul. Och lite nervöst, men det ska det väl vara också.
Ja, men Alice och Lars, ni kommer att vara snälla.
Vi ska vara snälla.
Inte för snälla.
Nej,
det är vi alltid.
Ja, vi börjar som brukligt med ett par kortare puckar. Den första faktiskt med bäring på julen. Handelns utredningsinstitut, HI, de spår att julhandeln i år minskar för första gången på 10 år. 3% handlar om i löpande priser. Julhandeln i det här fallet, det är all detaljhandel i december månad då som avses. Orsaken såklart den tuffare ekonomiska verkligheten med inte minst stigande räntor och prisökningar. Pajamola, är det oroande det här minskande köp?
Det är beklagligt mer än allt annat tycker jag, och jag tycker att svensk politik när det gäller det här området, alltså inflation, prisökningar, det är ganska absurt tycker jag, för att prata klarspråk. Jag förstår inte varför det inte görs mer politiskt för att hjälpa människor med deras vardagsekonomi. Jag tycker att resonemangen som är liksom etablerade i samhället går ut på att Riksbanken mer eller mindre ska göra människor fattiga så att inflationen går ner. Och då kan man diskutera, har de lyckats göra människor mer fattiga? Ja, det har de uppenbarligen, och det verkar de ju vara ganska nöjda med. Men från politiskt håll, att man sitter så passiv över hela politiska fältet och så har man liksom delegerat ansvaret till ett par icke-folkvalda människor som sitter i en riksbank och ska liksom hantera människors mer eller mindre vardagsekonomi. Jag tycker det är ett samhällsmisslyckande och det är ett politiskt misslyckande.
Alice Teodorescu, ska man se det som ett kvitto på att Riksbankens politik faktiskt biter, julhandeln minskar, eller är det ett oroande tecken?
Ja, jag håller ju med att det är oroande så tillvida att människor har det otroligt svårt nu. Det är räntehöjningar, det är inflation, det är höga mat- och energipriser, dieselpriser. Allting är i en cocktail som bara pekar åt ett håll. Samtidigt så är ju regeringens målsättning, och jag skulle tro att det hade varit samma om vi hade haft en socialdemokratisk regering, att få ner inflationen. Och då kan man ju inte å ena sidan då försöka få ner den och å andra sidan göda på den genom en rad subventioner. Men det jag tycker är intressant med den här diskussionen är att det verkar finnas en enighet från LO och från Svenskt Näringsliv kring att de här räntehöjningarna kanske har blivit för många och kommit för snabbt. Och det är intressant, det är inte så ofta de är överens med varandra, men det säger någonting om att det här är ett nytt experiment. Vi har experimenterat tidigare och nu görs det igen.
Så tidigare experimenterade man med superlåga negativa räntor, och nu är det här en ny obanad mark. Lars Calmfors, det här är ju din hemmaplan lite grann.
Ja, alltså först och främst, det är ju inte förvånande, för att prognoserna har ju varit att konsumtionen kommer att falla i år med 1,5-2,5%, och det är klart att det slår på julhandeln. Men sen så är det ju så att ska vi vara säkra på att få ner inflationen, då måste man dämpa efterfrågan. Och då får det såna här konsekvenser. Sen kan man diskutera, ska vi säga, den exakta doseringen. Och då har jag också varit inne på att man kanske har höjt räntan lite för mycket. Och att det förmodligen inte ska vara så nödvändigt med en ytterligare räntehöjning. Men det vore väldigt konstigt om, så att säga, Riksbanken försöker bekämpa inflationen och sen skulle finanspolitiken göra tvärtom. Det finanspolitiken kan göra är att försöka stödja hushåll som har låga inkomster. Och där kunde man ha gjort mer, men man har ju gjort en del. Man bytte ju nu ett jobbskattavdrag som så att säga ger mer även till de med låga inkomster, låga arbetsinkomster, mot att man inte fortsatte att indexera då brytpunkten för statlig inkomstskatt.
Jag tycker det är två delar i det här. Jag tycker på ett sätt har det blivit märkligt, tycker jag. Det är en märklig ordning i en demokrati när du har en riksbank som har, man har liksom, politiken har delegerat ett så stort ansvar för människors privatekonomi till några människor som man inte kan rösta bort eller som man inte kan välja eller liksom avsätta. Och det där tycker jag är ett demokratiskt problem. Men kanske större tycker jag handlar om det här med hur bekämpar man efterfrågan. Så kan man få säga att man, liksom, man behöver få ner den för att bekämpa inflationen. Men det kan man göra på många sätt. Det man har valt att göra nu är ju mer eller mindre att man tar pengar från människor och ger dem till bankägare genom att höja räntorna. Du hade lika gärna kunnat ta pengar från människor, placera dem i det offentliga, lägga dem i fonder eller placeringar eller investeringar eller göra annat med dem. Och på så sätt också dämpa efterfrågan.
Höja skatten, låter det som. Eller? Ja,
absolut, du kan höja skatten och sen så kan du välja vad du vill göra med skatten, om du vill använda den nu eller senare. Men den här liksom direkta överföringen från människor till banker, och så säger man att det här är det rimligaste sättet att bekämpa inflation på.
En kort kommentar, Lars då. Skulle man kunna ha gjort det istället? Låtit räntorna ligga kvar jättelåga och så höjt skatter eller på något annat sätt dämpat efterfrågan, fått ner inflationen?
Jag tror i och för sig att räntehöjningar är ett bra sätt att hantera det på. Sen tillhör ju jag de som argumenterade en gång i tiden för att göra Riksbanken självständig. För att vi hade ett system tidigare där man inte lyckades kontrollera inflationen. Och det är ju inget odemokratiskt med att man politiskt beslutar att delegera vissa beslut. Det gör man ju på många områden. Och man har ju så att säga mekanismer för ansvarsutkrävande med protokoll som måste publiceras, utfrågningar, ganska hård granskning. Sen tycker inte jag heller att politiken har varit perfekt, och jag tycker också att det är ett problem med de vinster som bankerna gör. De beror ju delvis då på att man, så bankerna fick ju då under pandemin stora tillgångar som ligger i Riksbanken, som man då Riksbanken betalar ränta på. Och det är det som delvis är räntepolitiken. Men det skulle man i och för sig inte behöva göra. Man skulle kunna göra det på marginalen. Men man kunde lagstifta som man gjorde förr om att man måste hålla, bankerna måste hålla pengar på räntelöst konto i Riksbanken.
Hörrni, när vi ändå är inne på konjunktur och sådär. Ett annat ekonomiskt tecken i tiden tänkte jag vi kort ska hinna med också innan vi går vidare till nästa ämne. Det kom i veckan nya vittnesmål om att bostadsbyggandet inte bara bromsar in utan, citat, tvärnitar.
Vi har väl minskat med ungefär 90% de sista 2 åren.
Nyproduktion. Det är ju en jätteinbromsning.
Det är en jätteinbromsning, och det här kommer vi se. Just nu ser man fortfarande en massa byggkranar uppe i Sverige. Därför att det var projekt som alla bostadsaktörer satte igång för 2-2,5 år sedan. Men det kommer märkas väldigt tidigt snart.
Ja, det där var Riksbyggens vd Johanna Frelin som intervjuades i SVTs Aktuellt. Alice Teodorescu, det råder ju en stor bostadsbrist i Sverige. Det verkar de flesta överens om. Och samtidigt, det byggs ingenting nytt, nästan, längre. Vad kommer det här att leda till, tror du?
Ja, nej, men just nu så befinner sig ju hela bostadsmarknaden i en situation där säljare och köpare inte möts, och där också hyrorna för hyresrätter höjs. Och, så att det här slår ju på alla plan, och nu är det ju byggbranschen som drabbas, men arkitekter drabbas ju också, så att det här liksom fortplantar sig ner i systemet och drabbar fler och fler som på något sätt hänger ihop med det. Så att jag tror att så länge det råder en stor osäkerhet kring var räntorna tar vägen och vad som är en rimlig nivå att nöja sig med inflationsnedgången, så kommer det vara just väldigt avvaktande med konsekvenser i form av konkurser och så vidare.
Nej, men för mig, jag tycker det här är, det är ganska talande för Sverige. Jag tror att någonting har hänt med det svenska samhället och den svenska politiken som gör att man förmår inte längre att lösa samhällsproblem. Det här har varit ett problem länge. Bostadsbristen är inte ny, den låga takten på att bygga är inte ny, och nu har det liksom tvärdött. Och jag är ganska säker på att om 5 år, om 10 år, så kommer vi sitta där och så kommer vi säga, men varför var det ingen som gjorde någonting, och varför var det ingenting som hände? Och återigen så tror jag här att man har delegerat bort ansvaret. Jag tror att våra rikspolitiker känner inte att bostadsbyggande är deras ansvar. Det är marknadens ansvar, och på sin höjd så kan de tänka sig något litet investeringsstöd här eller någon liten regelförenkling där. Men de är nog ganska nöjda med den typen av justeringar, och jag tror att vi måste få till en attitydsförändring.
Sitter politikerna för mycket med armarna i kors när det gäller det här, Lars?
Kanske. Det finns ju strukturella problem här, och det är ju att vi bygger och har byggt under lång tid alldeles för få hyreslägenheter. Så det har ju varit en obalans i det vi bygger, Och det är klart att det är ett problem att byggandet av hyreslägenheter nu också kollapsar. Det är det.
Ekonomin är inne på. Vi fortsätter lite i samma spår.
Vi ska börja med strejken mot biltillverkaren Tesla som nu växer. Nu ansluter sig även LO-förbundet Seco till konflikten.
Metall har bekymmer med Tesla. De vill inte teckna kollektivavtal i Sverige.
Ja, svenska fackföreningsrörelsen har ju knutit näven rejält och trappat upp konflikten för att försöka få elbiltillverkaren Tesla och Elon Musk då i förlängningen att krita på ett hederligt svenskt kollektivavtal. Flera förbund sluter upp i den här kampen bakom IF Metall, Seco och även Transportarbetarförbundet är med. Som vi hörde i uttalandet här från SVTs Aktuellt. Alice Teodorescu, man brukar säga så här, välj dina strider. Är mäktiga Tesla en bra strid för svensk fackföreningsrörelse?
Men jag tycker det finns två perspektiv i det här. Å ena sidan så har ju vi en svensk modell som bygger på att arbetsgivare och arbetstagare genom facken då och förbunden träffar avtal. Och det är den svenska modellen. Så att ska man ha den modellen och inte ha en lagstiftad lön och så är det det som gäller. Samtidigt så måste man se att vi har inte krav på föreningsanslutning. Och i praktiken är ju det här vad det innebär och det leder ju också till den märkliga konsekvensen att å ena sidan så vill man ställa om och man vill ha fler elbilar och å andra sidan så kan ju det här, den här striden leda till att Tesla lämnar landet och det påverkar ju i sin tur då både möjligheten att köpa men också att producera och att konkurrera med andra länder som skulle kunna etablera sig i Sverige.
Pajamola.
Jag tror att det är en helt nödvändig strid att ta och ibland när man jobbar med, vad ska man säga, inom den politiska sfären som jag gör så det är inte allting som känns viktigt på riktigt, men detta gör faktiskt det.
Hur då?
Jag tror att det är en oerhört mäktig symbolfråga. Det är inte jättemånga som tas ut i strejk, det är inte jättemånga människor detta berör. Men om liksom amerikanen Musk kommer och kör över lilla Sverige, det är klart att han kommer skryta om det. Jag kom undan, jag bestämmer, jag gör som jag vill. Lilla Sverige har ingenting att sätta emot.
Mm. Då, Alice, hon var inne på här att det finns en risk också, Tesla kanske drar.
Ja, men vill man liksom förstöra den svenska modellen och säga att lilla Sverige, ni bestämmer inte över er egen arbetsmarknad och hur ni gör ert land, då, men då får man väl dra om det är så.
Ja, så kan man resonera, men det kan ju också då leda till att inte bara att man drar utan att man inte etablerar sig här överhuvudtaget. Och det handlar ju också om svensk konkurrenskraft, det handlar om innovation, det handlar om en massa saker som gör att Sverige då tappar i attraktivitet. Så att jag tycker att det här är en balansgång.
Jo, men jag tror också att man måste ju också gå empiriskt på vad vet vi fungerar. Och vi vet ju när vi jämför Sverige med andra länder, vi är en framgångsnation, vi är en exportnation, vi är en tillväxtnation.
Vi ligger,
jämfört med andra så ligger vi fortfarande relativt före, fastän vi tappar, absolut. Men vi vet ju empiriskt, det är inte en fråga om åsikt eller liksom, vad man tycker, utan det är ju fakta, den svenska modellen fungerar. Näringslivet funkar, näringslivet gillar den svenska modellen, fackföreningsrörelsen gillar den svenska modellen. Så det här är mer en fråga, tycker jag, om Musk och liksom narcissism och amerikansk modell mot svensk modell.
Mm. Lars Calmfors, hur stora är insatserna här? Alltså, kommer facket att lyckas och om de inte gör det, vad händer då?
Ja, det här är ett område som jag har forskat omkring. Alltså, vi har ju väldigt hög täckningsgrad för kollektivavtalen i Sverige. Alltså den ligger på 85% i privat sektor. De som står utanför kollektivavtal, det är ju småföretag och så är det vissa internationella företag och så är det avancerad tjänstesektor. Men när man frågar företagen om varför de har kollektivavtal så är det två saker de lyfter fram. Att det ger dem ett gott anseende i Sverige. Och goda relationer till de anställda. Men det här bygger ju så att säga på att det ska vara en norm att man har kollektivavtal. Och det är klart att en sån här norm kan ändras. Och det är därför jag tror att facket så att säga verkligen...
Det här är en viktig strid på riktigt.
Ja, det kan vara det för att det påverkar normbildningen på sikt. Men det finns ju på den andra sidan också. Så att säga, många internationella företag vill ju ha samma lönesystem, samma så att säga, personalpolitik världen över.
Globaliseringen i förlängningen.
Ja, och finns också ofta antifackliga attityder. Så för dem är det också en viktig principfråga. Och jag har svårt att egentligen säga hur det kommer att gå. Men jag tror att det är viktigt så att säga för den fackliga sidan och för vår kollektivavtalsmodell hur det går här.
Ja, vad säger ni då? Alice och...
Nej, men jag håller med. Som sagt, det finns goda argument för båda sidor tycker jag, och det är liksom vilket perspektiv man väljer. Men någonstans ska jag tycka att det primära är väl ändå att man erbjuder goda arbetsförhållanden och bra löner, och gör man det i en nivå som ligger högre än facket så har jag väldigt svårt att på liksom principiell grund argumentera för att det är fel.
Men det är det vi inte riktigt vet, så jag... När det gäller avancerad tjänsteproduktion med högutbildade, då är det ofta så att de här företagen som inte har kollektivavtal erbjuder bättre villkor. Mm. Men när det är mer, ska vi säga, manuellt arbete så är det mindre klart om det är på det sättet.
Mm. Vi får se vad som händer i den frågan, och därmed så lämnar vi den här beefen mellan LO och Elon Musk och hans Tesla.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter, och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Idag lämnar Carina Olsson över sin utredning om den sociala barnavården till den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Det handlar om brister på SIS ungdomshem, i HVB-hem och i familjehem.
Jag kan lova dig en sak. Jag kommer att följa detta, för jag har pratat med de här barnen och jag vet att det är så mycket som står illa till, inte just med barnen utan faktiskt hur vi möter de barnen som vill ha vård och stöd och hjälp.
Ja, rapportering från Eko till veckan och från presskonferensen där socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall fick 130 styckna förslag från utredaren Carina Olsson, som till vardags är socialdemokratisk EU-parlamentariker. Och de här förslagen handlar om hur verksamheten på SIS-hem, HVB-hem och familjehem ska kunna bli bättre. Och det handlar om kontroll, bättre kontroll, att familjehemmen inte har för många barn placerade, och tydligare lämplighetskrav på personal på HVB-hem och liknande. Alice Teodorescu, den här typen av förslag, bättre kontroll, man ska kolla personal, familjehem ska inte kunna ha för många barn placerade. När jag såg den slogs jag av tanken, var inte det här reglerat redan?
Ja, det är också lite symptomatiskt för mycket i Sverige, att man tänker att det ska vara på ett sätt som det sen bevisligen inte är. Nej, men så här, om staten ska göra anspråk på att försöka vårda eller ta hand om barn som antingen riskerar att fara illa eller som utgör ett hot mot sig själva eller kan dras in i kriminalitet, så får man ju förvänta sig att staten också tar det ansvar som det innebär. Och idag så vet vi tyvärr att många av dem som hamnar i institutioner av olika slag, att det är snarare början på en kriminell karriär än slutet på den.
Ja, det var hela problemformuleringen nästan, ja, på den här. Det funkar inte överhuvudtaget.
Nej, Och i och med att det är ett så pass stort ingrepp som staten här gör, så är det ju helt horribelt att det inte funkar bättre. Och de dras ju med samma problem som kriminalvården och många andra dras med, nämligen att det är svårt att hitta kompetent personal, och då tar man det man hittar för att man behöver bemanna. Och då är det inte nödvändigtvis de som är mest lämpade för detta, och jag kan tänka mig att det är ett otroligt svårt arbete som kräver just specifik kompetens.
Ja, det jag tänkte, jag är ingen expert på det här området förstås, men alltså man tänker ju just på de här målkonflikterna, att jättebra med hårdare kompetenskrav, hårdare krav, hålla ordning på vilka som får starta, men det kommer ju att kollidera med svårigheterna att överhuvudtaget hitta platser och placera. Och sen också bra förstås att så att säga barn ska få större inflytande många gånger på placeringar. Men också det kommer ju att kollidera när det gäller då tungt kriminella. Så att säga, där måste det ju till tvångsåtgärder.
Där är man kanske inte så intresserad av ökat inflytande, möjligen. Av mördare och sådär som kommer in.
Nej, och det är ju ett jätteproblem. Vad ska vi göra med alltså när tung kriminalitet har sjunkit ner i åldrarna? Vad ska vi göra? Å ena sidan så vill vi så att säga anpassa dem, men å andra sidan är de ju farliga och måste låsas in under viss tid. Alltså borde vi ha ett system som vi har med psykisk sjukdom, att man låses in tills ja, man har någon form av utskriftsprövning.
Men problemet är ju också att många av de här insatserna är av någon slags förebyggande karaktär. Och om de inte klarar av det uppdraget att förebygga, så är det klart att då fortplantar ju sig problematiken uppåt. Och till slut så liksom, då blir det bara inlåsning. Och det är ju ett misslyckande långt innan. Om man hamnar i statens omhändertagande och staten inte gör sitt uppdrag, då är det inte konstigt att det blir värre och värre och värre. Och att det sjunker längre ner i åldrarna.
Pajamola.
Men utan att vara expert på det här området så tycks ju många av förslagen rimliga. Men jag tror att lite som Alice var inne på, att det finns ett problem som handlar om att du kan ställa krav på papper och du kan liksom ha riktlinjer och regler. Men i verkligheten så handlar det om människor, personal och kompetens. Och om du ställer krav och sen finns det inte människor som kan jobba och leva upp till de kraven, så kommer det inte spela så stor roll i slutändan. Och det här bekymret är ganska utbrett i välfärden. Det finns flera områden där samhället hela tiden höjer kraven, om man höjer kontrollen, om man höjer dokumentationen och personalen ska leva upp till vissa språkkrav och utbildningskrav. Men sen så går du ut på arbetsmarknaden och sen så hittar du inte de människorna.
Handlar det om att det nästan är viktigare vad som står i något styrdokument än hur det faktiskt ser ut i verkligheten? Är det det som blir resultatet?
Alltså jag tror att på det här området så, de här barnen har ju många olika orsaker och anledningar till varför de behöver samhällets hjälp. Vissa har en viss familjeproblematik, andra har en viss risk att hamna i kriminalitet och kanske redan har hamnat där. Så det är klart att det finns en mångfald. Men jag skulle säga att det finns ju många kommuner i Sverige, vissa är också mindre, att i en sån kommun så ska du hitta människor som har erfarenhet av och kompetens att jobba med 10, 11, 12-åringar som säljer knark, som är liksom kopplade till grov kriminalitet. Det kan finnas människor i kommunen som aldrig har jobbat med det. Och jag menar, då kan du ha ett nytt dokument där det står att vi ställer kraven X, Y, Z. Men det finns ju inte någon i kommunen som har jobbat med det. Det finns ingen kommun som vet hur det hjälper en 12-åring som liksom på några minuter kan tjäna jättemycket pengar på att leverera paket med vapen i. Och då tror jag bara att jag tror att hela samhället och hela Sverige måste rusta den kompetensen. Jag tror att kommuner och kanske till vissa regioner kommer behöva stöd, hjälp. Att utbilda och bilda människor som kan hjälpa dessa barn.
Just när det gäller de grupperna, unga mördare, tungt kriminella, knarkförsäljare, alltså står samhället helt handfallet? Hur man ska ta hand om dem. Ibland får man det intrycket. Det är ingen riktigt som vet vad man ska göra.
Men jag tror att vi har ju haft ett system som har utgått utifrån en helt annan problembild som inte längre är adekvat. Och då är det ju klart att den översyn av utbildningen för socialtjänstpersonal och så, socialsekreterare, är högst relevant. Därför att man måste kunna svara på de utmaningar som faktiskt finns i samhället och inte det som var problem på 50-talet. Och det där tar ju tid. Det tar tid att utbilda människor. Det tar tid att få kompetens och erfarenhet som gör att man klarar av att lösa det här. Så att jag känner mig väl ganska pessimistisk för
glaset
tillfället.
Glaset är halvtomt.
Ja, det är mer än halvtomt tyvärr.
Mer än halvtomt. Lars?
Ja. Ja, men ni är ju också inne på det här att det är ett personalförsörjningsproblem. Och det har vi ju på många ställen i offentligt finansierad verksamhet. Och det betyder ju att det måste få kosta. Alltså även hur höga lönerna är, hur höga ersättningen är, spelar roll. Och där behövs det säkert tillföras resurser. Så jag håller helt med om att det spelar inte så stor roll vad man skriver på ett papper. Nej. Skriver inte så stor roll hur många utbildningsplatser som man tillskapar. Om inte yrkena är tillräckligt attraktiva. Och det kommer att kosta.
Vad man får i plånboken avgör mycket här i världen. Så långt alltså panelen om julhandeln, Tesla-konflikten och ungdomshemmen. Du lyssnar på veckopanelen och nu veckans huvudmeny.
Who should govern Gaza when this is over?
Those who don't want to continue the way of Hamas. It certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it.
Jag tror att det som sker nu kommer att påverka världen mer än 11 september-attackerna. Det oförsonliga avgrundshat som nu blossar kommer inte att blekna bara för att det här kriget tar slut. Och hatet är djupt chockerande.
Demokraternas partiledare tillika vice statsminister Ebba Busch vill se konkreta åtgärder för att terrorgruppen Hamas anhängare ska kunna utvisas ur Sverige.
Agerar du på dina vidriga sympatier och det kan föranleda straff, ja, då ska du kunna utvisas i mycket större utsträckning.
Ja, vi hörde Israels premiärminister Netanyahu. Vi hörde Sveriges Radios Cecilia Uden och Kristdemokraternas Ebba Busch i P1 morgon. Payamola, Cecilia Uden här, Sveriges Radios mångårige ärrade korreräv i Mellanöstern. Hon pratar om att hon är chockad här. Det här är en helt ny nivå av hat som hon möter. Känner du igen det där?
Jag känner igen att hatet har förvånat, i alla fall mig, och att jag personligen i alla fall, man blir djupt bedrövad och jag också liksom politiskt deprimerad. Jag tycker att det är så oerhört låg nivå på samtalet när det gäller Israel-Palestina. Det är en strävan att få människor att välja sida. Det är en som en tävling. Vilka barn som dör, som mördas, ska vi värdera högst? Och för mig så är det bara, det är nattsvart. Det är liksom avgrundsdjupt vilken misär det är. För vi glömmer också att vi pratar om barn och civila som blir massakrerade i Israel eller avrättade på Gaza. Och det svenska samtalet som jag har upplevt kretsar egentligen väldigt mycket kring detta. Alltså kring, med detta menar jag då, att vad är värst? Vilken sida ska man ta? Vart ska man ställa sig? Hur ska man liksom positionera sig? Och det där har gjort mig ganska bedrövad faktiskt. Och jag hoppas vi kommer därifrån. För det där är också en återvändsgränd. Att försöka rättfärdiga vad den ena sidan gör. Det är moraliskt omöjligt. Hamas är en förkastlig terrorgrupp, så är det. Vad staten Israel just nu gör med barn och civila i Gaza, jag har svårt att se att det går att rättfärdiga det också. Ja. Så att vi måste bort från detta hat och börja närma oss någonting annat.
Alice Teodorescu. Mm. Cecilia Uden, hon är också inne på att det här, det kan få större efterverkningar på världen än 11 september-attackerna, tror hon. Kan det ligga något i det?
Alltså, det kan ligga något i det så tillvida att jag tror att det är ett uppvaknande kring kring hur många människor i västerländska samhällen som har svårt att fördöma det terrordåd som civila israeler utsattes för på ett liksom totalt okompromissvilligt sätt. Och det tror jag har förvånat många som tror att integration handlar om liksom exotisk musik och mat. Att integration och det mångkulturella samhällets utmaning handlar om att människor har olika värderingar. Det är det som är fantastiskt med det mångkulturella, men det är också det som är det svåra med det mångkulturella. Och det vi ser nu i hela västvärlden, på elituniversitet, på gator och torg, i kommentarsfält, det är ju en ovilja att faktiskt se att också den som alltid beskrivs som offer kan vara förövare. Jag var igår och såg den här filmen som IDF har sammanställt.
Israeliska militären.
Exakt. Som har visats i Israel tidigare för internationella journalister och som nu visades för några svenska journalister. Och jag var en av dem. Och Cecilia var en av dem igår också. Och det som vi såg då i 43 minuter, det var en sadism och en attack på civila som var av en sån brutalitet och en sån eufori inför att döda oskyldiga civila människor, som gjorde att det blir relevant att se och förstå varför det här hotet uppfattas som så existentiellt för Israel, och att det faktiskt inte finns några kontextualiseringar här. Jag ser att det finns en diskussion inom vänstern mellan de som faktiskt kan fördöma Hamas och de som, likt proletärens chefredaktör, tycker att vänstern sviker de som då kämpar. Sanningen är den att den enda kamp som kommer leda till fred, det är om Hamas försvinner, därför att Hamas använder den egna befolkningen i det här kriget mot Israel.
Den här veckan avbryter vi veckopanelen tidigare än vanligt, men att lyssna vidare, det är inget som helst problem, för just nu kan du prenumerera helt gratis på Kvartal i 2 månader. Och då får du såklart tillgång till alla våra poddar och texter i sina fulla längder och helt reklamfritt. Gå in på kvartal.se/kampanj.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.